Och sen när du har varit så duktig mot dina elever, kommer det någon att ge dig godis då som lärare?
Ja då, faktiskt gör det ibland.
Den här gången ska Ridpodden syssla med den viktiga frågan, hur är det för hästarna att hålla på med ridsport? Vi är ju fantastiskt många som tycker om hästar, som imponeras av deras storartade uppenbarelser, som älskar att gulla med dem och sköta om dem och verkligen försöka göra livet så fint som möjligt för dem. Eller hur, Maria?
Ja, men det är det.
Och det är ju en härlig känsla att se hästar i olika storlekar må bra, rusa fram genom hagar, fridfullt beta gräs, på alla sätt utstråla harmoni och ge värme, närhet och inspiration till oss. Är det rätt att säga att hästen är människans bästa vän?
Man säger väl att hunden är människans bästa vän, men jag tycker ju att hästarna får dela det med hundarna.
Men är människan hästens bästa vän?
Det är ju som med alla djur. Alla människor är inte hundens bästa vän heller. Och naturligtvis är det som hästar också, tyvärr.
Vad gör då ridsporterna med hästarna? Vad gör ryttarna för att få hästarna att röra sig som ryttarna vill? Och hur är det för hästarna? Det är några av Ridpoddens frågor kring det uråldriga förhållandet mellan häst och människa.
Jag heter Lina Roth och jag är etolog och forskar och undervisar bland annat på djurpsykologiprogrammet vid Linköpings universitet. Alltså man har ju hittat fynd med slitningar på tänderna och sådär som skulle kunna ha vittnat om att man har använt till exempel då bett väldigt tidigt i vår historia tillsammans. Och det skulle ju då tyda på att vi använde oss av någon form av tryck och eftergift även tidigt när vi tränade våra hästar.
Och vad betyder det, tryck och eftergift?
Alltså det är ju en del av den operanta betingningen om man går in på inlärningspsykologin. Där man lägger på någon form av obehag som hästen vill bort från. I det här fallet då munnen ett bett eller med benen och skänklarna liksom. Och sen när hästen då gör det här önskade beteendet, till exempel gå framåt eller backa eller åt sidan, då tar man bort trycket. Då har man gett en eftergift, en negativ förstärkning kallas det på inlärningsteori. Och det kan man ju anta fanns väldigt tidigt under vår relation tillsammans.
Säger etologen Lina Roth. Och etologer är då sådana som forskar på djurs beteenden. Hur tänker du kring det som Lina säger, Maria?
Jag tänker framförallt att utvecklingen har gått väldigt mycket framåt. Hästmaterialet är överlag, inte alla men överlag, betydligt mera nerv och lite känsligare idag överlag. Så att ganska mycket har inlärningsmetoder och sådär förändrat sig och håller på att förändras.
Lina Roth, etologen, tänker på hur det var förr i förhållandet mellan människa och djur och också på hur det är nu i den moderna ridsporten.
Traditionellt så har ju betoningen varit på negativ förstärkning här med tryck och eftergift. Det är väl där vi är idag med, även om man faktiskt mer och mer inom hästvärlden, precis som inom hundvärlden, även börjar inkludera belöningsbaserad träning.
Varför då?
Ja, hos hundar till exempel, då, där ser vi ju tydligt att det här ökar ju deras kontaktsökande beteende, de blir nyfikna, de blir bättre på att lösa nya uppgifter och blir också faktiskt optimistiska och bjuder på nya beteenden om de får den här positiva förstärkaren som det då heter på inlärningsteorin. Den kanske går fram mot en sak så erbjuder man någonting att äta, kanske hacka lucern eller morot eller vad det kan vara. Och då kommer hästen att bjuda på det här beteendet oftare, då ökar sannolikheten för det här beteendet.
Och är det lika tydligt bland hästar som du beskrev nyss hur tydligt det var bland hundar?
Precis på samma sätt som man använder med hundar och vilka andra djur som helst. Det man förstärker, det kommer djuret att göra mer utav.
Du Maria, du står mitt i det praktiska med hästarna, dag ut och dag in. Hur tänker du kring det som Lina sa här?
Det är klart att för att få typ vattengravar som hästar, en del hästar kan vara lite skeptiska med i början. Där tränar jag ju alla mina unghästar med godis, hästgodis. Att skutta över en liten vattengrav, direkt står någon och ger dem godis några galoppsprång efter landningen. Mm. Och det blir ju väldigt snabbt en positiv grej att man förknippar den här vattengraven med någonting kul och positivt. Man får massor med beröm och man får godis.
En positiv återkoppling, ja, med en gång.
Ja, precis. Och sen försöker jag ju också när jag tränar ryttare att lära ut att jobba mellan anspänning och avspänning. Om vi inte kan få hästarna avspända så är det också mycket, mycket svårare att få dem att lära sig vad vi vill. Så att det tror jag man överlag jobbar mycket mer med idag. Att få hästarna avspända och avspända, det är liksom positivt, lösgjorda. Och så kan man kräva lite mer, kom igen, vi ska bara göra det här lite till. Och så direkt innan man kanske ens har känt att de har gjort någonting superbra. Bara man känner en liten positiv antydan till att de gör som man vill. Så ju avspänning. Och sen så lite balansera där hela tiden. Och mycket, mycket mer beröm än krav så att säga.
Men då får de inte godis varje gång de spänner av?
Nej, det kan de inte göra. Men ofta tycker jag det hjälper. Jag försöker få ryttarna att klappa hästarna rätt så mycket. Eller sådär liksom. Och när man tar fram handen och klappar när man rider med bett i munnen så blir det också en mjuk eftergift. Och samtidigt bästa tycker jag är att förstärka med rösten när man säger bra.
Funkar alltid det, så, rösten?
Ja, det gör det. För att faktiskt kanske inte att de förstår ordet bra precis, men nej. Om du hör bra, då är det utandning och då är det att ryttarna slappnar av lite. Mm. De känner ju långt, långt före vi tror när man är avspänd själv, eller de känner när ryttarna är glad och nöjd. Därför är det väldigt positivt att lite lugnt så, det ska ju inte vara något tjoande över hela banan, men att man, bra,
hur skulle det se ut?
Bra, alltså just det här, liksom att de känner direkt när man själv är nöjd och avspänd. Mm. Och det speglar sig väldigt tydligt i hästen.
Och när de då, som du har som elever, gör något bra, lyckas med sin avspänning och anspänning, ger du dem godis då för att de har varit duktiga?
Nej, inte godis.
Vad får de då?
Men det räcker med att jag kanske säger väldigt uppmuntrande ord att jag tyckte det var bra.
Och sen när du har varit så duktig mot dina elever, kommer det någon att ge dig godis då som lärare?
Ja då, faktiskt gör det ibland. Ja.
Du får godis, hur då?
Ibland kan man få något litet bakverk eller någon liten
mitt under lektionen.
Chokladkartong eller nej då, men det händer efter. Mm. Ibland.
Det är inte eftergift utan det är efterrätt mer.
Precis. Mm.
Men du, det här med tryck och eftergift, är det på väg bort? Alltså att ett skapat obehag med bett eller sporrar till exempel, och om hästen då gör som ryttaren vill, så försvinner det här obehaget, hästen lär sig hur den ska göra. Tycker du att det är på väg bort?
Ja, alltså jag gillar inte att säga ett skapat obehag. Alltså då har det gått ganska långt om man rider så att det verkligen är obehagligt för hästen. Då tycker jag man får hästarna emot sig. Får man en stor häst på 600 kilo emot sig så är det väldigt svårt att uppnå ett bra resultat. Jag säger hellre anspänning, avspänning i det moderna sättet att utbilda hästarna.
Och när det då gäller tryck och eftergift så går det ju att tänka att ridsporten skulle kunna vara i behov av en uppfräschning i förhållandet mellan människa och djur, alltså hur hästarna behandlas.
Alla vill ju hästen väl. Vi älskar ju hästar allihopa och det har vi ju gemensamt. Sen som etolog så jobbar jag ju mer vetenskapligt för att ta fram underlag till just såna här frågor. Vad kan vi göra? Vad är etiskt korrekt? Och vi vill gärna fokusera nu till exempel på att ta fram mer underlag om hästens perspektiv på när vi interagerar med hästen eller hur hästen ser på relationen med oss. Så här har inte vi så där jättemycket att gå på än. Hundforskningen är mycket längre fram vad gäller det här. Så här har vi mycket som vi behöver ta reda på. Men jag tänker att ju mer vi vet, desto bättre kan vi göra. Och då kan det bli etiskt försvarbart i slutändan.
Menar du att det inte är det nu, ridsporten? Att den inte är etiskt försvarbar?
Ja, jag tänker att vi inte ska vara blyga med att ifrågasätta vad vi gör. Och reflektera över vad vi gör. Och se om det här är det bästa vi kan göra för hästen. Jag tänker att det här kan bottnas i att vi faktiskt nu för tiden vet att hästar, precis som många andra djur, har väldigt liknande känslor som oss själva. Och att de har väldigt stora grundläggande behov som vi måste se till att vi kan uppfylla. Och det gäller inte bara de här 2 timmarna som vi umgås med hästarna, utan även de där andra 22 timmarna. Att de verkligen får utlopp för sina naturliga beteenden. Att de kanske inte behöver stå majoriteten av dygnets timmar på box. För det är inte det de är gjorda för. Och där tycker jag att man tullar lite på etiken om man har uppstallade hästar så pass länge. Utan här ska vi försöka sträva efter att hästen får vara ute, röra sig fritt och gå med sina artfränder så mycket som möjligt. Även om man skulle behöva ta in dem på box ett par timmar på natten, så ska man ändå sträva efter så lång tid som möjligt ute med andra.
Hur svårt är det för hästägare, hästhållare, att få till så många timmar som överhuvudtaget är möjligt per dygn för hästarna ute i flockar?
Jag håller ju inte helt med här. Nej. Man kan ha unga hästar, mår jättebra av att gå på lösdrift, alltså när de är vana vid att vara i flock från början. Och mina unghästar är oftast uppfödda så. Men sen när man tar in och börjar rida dem, man ska veta det liksom också, att en häst som är min 4-åring nu, hon gick även i vintras på lösdrift upp i Småland. Och då går de ju självklart utan täcke och så här, då kommer hemma som är nästan en decimeter päls. Och det är ju jätteskönt att veta, för pälsen är ju, då ska man ju inte heller borsta dem mycket. Alltså den är ju fett och lång och kan ju verkligen, de tål att bli blöta och stå blöta och tål vinden och de har verkligen en skyddande päls.
Det är naturligt helt enkelt.
Ja, men det går ju inte, när man väl börjar rida lite mer ordentligt så går det ju inte att behålla en sån päls, för att de blir ju genomsvettiga på 5 minuter.
Och vad är problemet med det då? Luktar illa eller?
Nej, men det är ju inte heller nyttigt. På vintern får de inte att torka, så det är ju ohållbart liksom. Och vad jag vill säga, jag är lite grann skeptisk till det här. Jag ser ju mycket bara runt om i Skåne där jag bor. Och jag ser på mina hästar. De kommer ut på morgonen, skrittas en tur. Och sen, om de inte rids direkt då på förmiddagen, så går de i hagen. Vi har stora hagar. Går var och en för sig, för att ofta när de är uppe i kondition, man vet precis, det är några hästar som kan gå två och två, men annars är det en hel del slagsmål. När de är skodda bak till exempel, så är det inte så himla kul när de pucklar på varandra.
Och slåss de tills en ligger ner då, eller vadå?
Ja, jag har haft det exemplet också. Det kan vi inte gå in på här, men det är inte kul när man har sett det kan jag säga. Och bara man är glad man kommer undan med blotta förskräckelsen.
Ja,
det hör väl inte till vanligheterna. Nej. Men jag säger bara att det kan hända. Ja. Sen vad jag vill säga också är med våra vintrar. Med en häst som är liksom klippt och ska ridas ordentligt. Och så har vi utetecken på dem. Och i Skåne, det blåser fruktansvärt mycket ner hos oss. Regnar på tvären. Jag ser ju hästar, just det här som har fått det här inmat, eller hästägarna har fått det inmatat, att det är bättre ju mer de är ute, ju bättre är det. Som om jag kör iväg och ska göra någonting 7 på morgonen, så står de i mörkret med lera upp till kotorna i ganska små hagar. Och sen kör man och handlar på kvällen, det sista man gör 7, så står de fortfarande där i lite dynga och liksom inte några bra hagar. Och de ser inte glada ut, det kan jag säga. Så att
men
jag håller inte helt med om det här, men att de ska vara ute mycket och röra sig mycket, och att det ska vara hagar som de verkligen kan rasta sig i, inte sådana här små rutor som man ofta ser.
Nej, jag tänkte ju säga det, att Lina säger ju inte då, etologen som vi har med oss, att de ska stå i små hagar eller i dåliga hagar, utan vara i hagar där flockar kan röra sig. Och för att fortsätta det resonemanget, tänker du att om det då är idealbilden, så blir det väldigt svårt för många hästägare överhuvudtaget att ha häst, eller?
Ja, väldigt svårt. Väldigt svårt. Jag tycker ju det är bättre att en häst kan dela hage med någon annan och gå halva dagen i en riktigt rejäl hage där de kan rasta sig, där de kan springa, än att man, om man nu inte har plats för stora ytor för var och en, så är det bättre att vara ute några färre timmar men verkligen kunna röra sig. Än det här liksom, alltså en del hagar kallar jag för uteboxar när man kör förbi vissa stall. Mm. Sen är många hästägare, måste jag säga, även som jag som har lite inackorderingar, så kommer de till mig ibland och säger, åh, din häst springer i hagen, din häst springer i hagen. Ja, det är väl meningen. Att om den är pigg och glad, den ska springa i hagen. Det är för mig är det meningen. Bara rasta av sig lite, behöver göra av med lite extra energi. Så att liksom många hästägare är ju överbeskyddande med sina hästar.
Du säger alltid allt sånt här som att det är du som gör rätt och att alla andra gör fel. Har du tänkt på det?
Nej, det här är mina helt personliga åsikter. Och självklart har ju etologen som vi hörde här helt rätt i många saker som hon säger. Men jag kan bara säga att jag håller inte med om allting.
Nej, tyckte du att jag var lite tyken mot dig här nyss?
Ja, men det brukar det vara, så det är jag van vid.
Ja, där fick jag. Då är det läge för oss att vända tillbaka till Lina, etologen. Vi ska snacka nu om några hjälpmedel som faktiskt väldigt många ryttare använder i umgänget med hästar. Först gäller det spöet, ofrånkomligt för många ryttare.
Ja, jag tänker att det inte behöver vara svart eller vitt egentligen. Nu är det säkert många som lyfter på ögonbrynen, men det finns väldigt olika sätt att använda spön på. Men man ska ju absolut inte använda spö för att på något sätt orsaka smärta på ett djur. Men sen är det ju frågan om man använder det i ett pekande syfte eller hur man sen använder det. Så jag ser inte det här som en svart och vit fråga. Om det är för att tydliggöra kommunikationen så fine, men det får inte orsaka smärta.
Är det det som är ett pekande syfte, alltså för att kommunicera?
Ja, det beror sig på hur man har lärt in spöt till exempel. Man skulle kunna lära in spöt till att vara en target till exempel inom belöningsbaserat, att det är den du ska gå till som hästen. Men jag gissar att det inte är det som du menar inom den traditionella ridningen, utan då kanske man mer bara vill göra hästen lite mer uppmärksam på en viss signal. Och det, då skulle den ju kunna närma sig den negativa förstärkningen som också är kopplad till positiv bestraffning här i inlärningsteorin. Ja, så jag ser det inte som svart och vitt, och jag tycker ändå så det viktiga här är att vi diskuterar det och pratar med varandra och är ödmjuka inför andras åsikter och ny kunskap, och att vi försöker göra så gott vi kan utifrån det vi vet helt enkelt.
Kan det vara svårt att göra så gott vi kan, Maria?
Ja, jag tycker det är bra att man belyser det här. Självklart när vi håller på med så stora djur som hästar och starka, och i vissa fall existerar ju ganska mycket hingstar på tävlingsbanor och så behövs det ju verkligen att man får lov att rida med spö ibland. Sen tycker jag det är självklart att inte missbruka spöet och verkligen...
Och inte oftast... slå hästen helt enkelt.
Nej. Men man ska samtidigt komma ihåg det här. Det skulle vara jättetrevligt om vi kunde rida helt utan sporrar, utan spö och bettlöst och allt vad det är.
Mm, varför kan vi inte det då?
Vi har ändå att göra med 5-6 drygt 100 kilos hästar. Och även de som är mindre är också väldigt starka ibland. Och om alla skulle gå ut och titta till exempel på ett hingstbete, eller även när man släpper ihop ungston och de gör upp om rang och så. Det är ju inte så att de står och petar på varandra. Utan det är
utan
rätt
gör de.
Så tuffa tag.
Sparkar varandra, biter.
Riktigt, ja. Faktiskt blir min häst, min finaste häst blir biten när den stod i ett främmande stall och gick i stallgången den här förleden. Så han har alldeles skrynklig skinnet på ena sidan.
Stackaren, vad gjorde du då?
Ja, det var inte mycket att göra, det gick så snabbt. Mm. Så att de beter sig rätt så tufft mot varandra. Mm. Och bara för, därför ska jag inte meningen på något vis att vi ska slå och skrika och härja med dem.
Nej.
Men ibland kan man behöva förstärka lite för att få respekt. Vi måste ha en ömsesidig respekt, och det är jätteviktigt att vi respekterar hästarna. Men för att det inte blir farligt måste de också respektera oss.
När kan det bli fel med spö i förhållande till hästar, tycker du?
Jo, men det är okunskap. Alltså det är ju när ryttare som inte kan tygla sitt temperament, eller inte bara ryttare men folk som håller på med hästar som inte kan tygla sitt temperament och inte har en bra tanke liksom bakom det man gör. Det är ju framförallt när det går överstyr så att säga. Eller när någon blir rädd. Det kan också vara den som håller på med hästen blir rädd och i rent liksom lite halvpanik tar i för mycket.
Varför tror du att det är så många som betraktar hästsporterna som tror tvärtom? Att det är just för att kunna slå hästen som där är ett spö?
Det är väl att ett spö är väldigt provocerande, tror jag, speciellt för människor som inte är vana att hålla på med djur mycket. Man kanske har sett gamla filmer eller gamla, ja, man kanske har läst om saker och ting, för uppenbarligen så har det ju missbrukats det, och det gör det ju fortfarande. Det ska vi inte sticka under stol med, att det är ju inte alla som använder spö på ett perfekt sätt, men det är jättebra att vi lyfter det och pratar om det, och det moderna sättet att lära hästarna, det är verkligen inte genom det här lite gammeldags och liksom använda grova hjälpmedel.
Nej, det dyker ju trots att upp sådana disciplinärenden mot ryttare som har använt spöet fel varje år. Så det är väl jättebra, alltså inte för att på något sätt klia oss på ryggen, men det är ju, måste ju vara bra att snacka om det.
Absolut. Det sista man ska göra är att sticka huvudet i sanden och tro att vi är perfekta, för det är vi absolut inte. Och man hoppas att varje gång man tar upp ett sånt här ämne och pratar om det, så är det kanske alltid fler och fler som får göra sig lite tankeställare. Hur kan jag göra istället? Det kan få ta lite längre tid med att utbilda hästen på sig eller så, men att man försöker verkligen göra det på ett modernt och bra sätt.
Många ryttare använder ju vid sidan av spö även sporrar på stövlarna eller skorna och bett i hästens mun för att få hästen att röra sig som ryttaren vill.
Jag tycker det är bra att vi börjar ifrågasätta gamla traditioner och inte minst då om utrustningen. För tävlingsekipagen där ute, de har ju jättestort inflytande för vad andra yngre ryttare gör hemma i stallen. Och jag tycker här har vi mer att göra. Det kanske ska öka frivilligheten på vilken utrustning man kan ha och ha råd som faktiskt inte är tvingande till skarpare metoder än vad man skulle behöva. Bett är ju också precis en sån fråga, och hästens mun är ju inte gjord för att ha ett bett där. Den tar ju plats såklart, och här tycker jag vi kan ifrågasätta. Måste det vara ett tvång att ha bett om man nu ändå kan lösa kommunikationen på ett annat sätt?
Skulle det gå att förbjuda användandet av bett, sporrar och spön? Skulle det funka?
Jag tror inte vi är där idag, och det skulle nog skapa mer motstånd än vad det skulle göra nytta. Men jag tycker att vi ska öppna upp och låta det vara tillåtet och visa de här unga ryttarna, ge dem goda förebilder för vad som skulle kunna vara framtidens hästhållning.
Alltså visa på andra lösningar än de traditionella?
Ja, jag tycker vi ska vara öppna för andra möjligheter och andra sätt att kommunicera.
Nya andra sätt att kommunicera, ifrågasättande, förbjuda spö, bett och sporrar kanske. Vad tänker du, Maria?
Visst, det skulle man ju kunna göra, men det skulle leda till att otroligt få ryttare kan rida på våra hästar, som vi då måste avla fram ännu känsligare hästar. Alltså i stort sett bara ganska heta hästar som ändå är jättekänsliga i munnen och liksom reagerar. Man kan rida bettlöst och de hästarna skulle ganska få ryttare kunna rida. Det är ju också en baksida av det hela.
Heta hästar, vad är det?
Heta hästar, det är ju sådana som bara vill framåt, som man inte behöver sporrar och spö. Jag kan säga faktiskt Mako Will, min OS-häst från Barcelona 92. Hon gick hela sitt liv utan sporrar, utan spö. Så att jag fick liksom nöta med dressyr med sitt jobb igen och igen och igen. Ja, jag hade ytterligare en häst, Cinderella, som gick mästerskap men ändå tog världscupplacering. Hon gick också i stort sett utan sporrar och utan spö hela sitt liv. Hon hade små, små sporrar när vi tränade och fick henne till att hoppa bra över vattengrav. Och då, de klasserna jag fick rida med de här pyttesmå sporrarna, då rev vi alltid ungefär 2-3 hinder efter vattnet. Tills hon hade lärt det, fått förtroende så jag kunde ta av sporrarna, så gick det bra igen. Mm. Så att hästarna kan ju, man kan säga lite grann, kan de bestämma själv. För som sagt, jag har ändå haft 2 hästar i stallet som visar tydligt att det är inte okej för mig med sporrar.
Du, att rida utan bett?
Det finns hästar som trivs med att gå utan bett med små nosgrimmor, hackemor säger vi, liksom ponnyhack är det allra mildaste som är, men det är ganska svårt att svänga med det så att man blir inte så snabb. Men det finns alltid undantag. Det finns en och annan häst som går med bara något rep runt näsan. Mm. Men det är ju väldigt sällan.
De hästar som jobbar med hoppning, dressyr och fälttävlan, är de likadana när det gäller bett i munnen?
Rider man på samma sätt? Där måste man ju rida med kandar när man kommer upp en viss klass. Och det var väl det som...
Vad är det, kandar?
Kandar, det är dubbelt, ett vanligt tränsbett och en stång, så det är dubbelt bett i munnen, ser ganska mycket ut.
Varför has det?
Ja, det är gamla traditioner, och nu finns det många hästar som går väldigt bra med helt vanligt tränsbett, och då pratas det ju mycket om det här att det ska vara frivilligbaserat, men det har ett väldigt starkt motstånd, framförallt bland de äldre dressyrryttarna. Men jag tycker det låter för mig låter det ganska självklart att få välja det som hästen trivs bäst med. Mm. Man kan visa upp den bäst i. Även för dressyr. Så att jag tycker det är en lite märklig diskussion. Men ja, det, där är vi just nu. Men jag tror att det kommer ju mer och mer gå på, åt det hållet. Att fritt val och precis som Lina pratade om här. Men det är klart man har haft elever som verkligen har fastnat i liksom, som de inte själva vet, ett beteende som inte hästen tycker är okej. Och då får man ju hitta lösningar på det. Det är ju liksom min uppgift som tränare att hitta andra lösningar.
Kan det vara svårt?
Det kan vara svårt, men med mycket erfarenhet så brukar det gå ganska bra. Och att man är, som man säger, man har tittar utanför boxen, att man är nyfiken, tittar på vad andra duktiga människor gör och liksom, jag tycker att man lär sig för varje år och liksom plocka bitar som man ser är bra och liksom nya sätt att ta sig an utmaningar.
Det är väl egentligen först när vi pratar om hästsport som uttrycket titta utanför boxen egentligen funkar, va?
Ja, och det var ju ganska kul.
Ska vi ta och spana mot framtiden tillsammans med Lina Roth, Maria?
Ja, men det gör vi.
Det gör vi. Och frågan är alltså, går det att bedriva ridsport överhuvudtaget på etiskt försvarbart sätt?
Jag måste vara optimistisk. Jag tror på en sån framtid. Men vi kan behöva tänka till och vara villiga att förändra hur vi håller hästen och hur vi umgås med hästen. Varje steg är viktigt, tycker jag.
Är detta den största utmaningen för ridsportens framtid, som du ser det?
Ja, det skulle jag se det som. Och jag tror att första steget fram det skulle vara att man öppnar upp för även andra förebilder. Så att man har en större variation att se upp till.
Vad skulle det kunna vara för andra förebilder?
Att det finns de som rider utan bett, till och med utan träns. Att man kan visa upp att det kan gå. Inte stänga ute dem ifrån tävlingar till exempel, bara få ta något.
Tror du att det finns en risk att om vi sätter hästens mående i fokus, att det är det absolut viktigaste, att ridsporten inte kan finnas kvar? Att den inte har någon framtid?
Det är en jättebra fråga och den är inte helt lätt. Hästen är ju liksom samtidigt ett flyktdjur och det är ett stort djur som vi måste liksom vara måna om både dess välfärd men även människans välfärd och inte minst säkerheten när vi umgås med hästar. Så jag tycker här får vi ta det lite varsamt fram och se vilka bästa alternativen är för båda parter.
Små steg i taget låter det som du förespråkar.
Ja, men det tror jag. Det är att reflektera över vad det är vi gör. Och våga ifrågasätta och lyssna på ny kunskap och andras åsikter.
Men det låter som det är generationsfrågor det handlar om. Att det ska ta väldigt lång tid innan någon tydlig förändring märks.
Ja, det kan vi väl hoppas att det kan gå lite snabbare. Så att vi kan få vara med om det också, eller hur?
Håller du med om att det behövs förändringar för att ridsporten ska ha en rimlig plats i det framtida samhället?
Nej, men jag håller med om att såna här diskussioner är absolut jättebra. Och vad jag är väldigt glad för, till exempel med ridsporten överlag, den här blodsregeln som har kommit, så att minsta lilla du har märke efter sporrarna med bara antydan till nästan rosa, alltså att pälsen är borta, så blir du diskad. Mm. Många som har den här, för när hästarna fäller päls eller sätter päls på vintern eller är klippta så har de inte så mycket päls på de här ställena. Och då finns det såna här skydd som man rider med för att inte det ska hända. Så att det är ju, ryttarna är mycket, mycket, mycket mer måna om, för de vet att det liksom får inte förekomma.
Du Maria, nu har vi lyssnat på vad Lina etologen har sagt ett tag. Tänker du på något sätt annorlunda nu kring det hästetiska än du gjorde för ungefär en halvtimme sedan när vi började?
Nej.
Inte det minsta?
Nej.
Nej. Jag har lärt mig i alla fall väldigt mycket idag apropå samspelet mellan människorna och hästarna. Inte minst att med utgångspunkten som hon sa Lina, alla tycker om hästarna. Med det som utgångspunkt, våga prova nya sätt att tänka och vara ihop med hästarna. Det har du i och för sig också varit lite inne på. Har du inte det om jag inte hörde fel?
Man måste lära sig att läsa varje häst. Det är precis med hästar som med människor och hundar. Varje individ är helt olika, känner olika beteende. Och det gäller för oss som håller på med djur, precis som de som håller på att jobba med människor, att du måste verkligen sätta dig in i varje individ.
Jag tycker också att resonemanget kring att det måste, kanske behöver komma stora förebilder som tävlar utan bett till exempel, att det låter väldigt spännande.
Men jag har faktiskt sett, vi såg det i Skandinavien Någon som hade ett, ja, en som hade någon lite
just det, en fransman va?
En fransman, ja. Jag såg ju inte jättekul ut när han red de sista runderna där, kan jag väl säga.
Men hästen var väldigt snabb och pigg.
Ja, den sprang mycket.
Ja, och hoppade mycket också.
Det är inte alltid att det är det bästa sättet, Christian. Så är det bara.
Men du, har du lärt dig någonting idag i podden?
Det behöver jag nog lite betänketid till. Men jag tycker att det är intressanta diskussioner.
Mm. Hur lång tid behöver du?
Jag behöver nog ett par dygn.
Då får vi, det får vi ta en annan gång kanske. Det är väl läge att säga hej och tack, va?
Ja, det är det.
Tack för tiden tillsammans. Den här gången säger Maria och Christian. Ridpodden som du lyssnat på och fortfarande lyssnar på finns på sociala medier. Du är varmt välkommen dit med dina reaktioner och tankar. Och det går precis lika bra att mejla till oss. Då är det ridpodden@sverigesradio.se som gäller. Och alla avsnitt av Ridpodden finns i appen Sveriges Radio Play. Så, då kanske du vill säga hej då.
Hej då!